Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första tjing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se/kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
Vad är DIK för någonting, Caroline?
DIK? Mm. DIK är facket för alla som studerar och arbetar inom kreativ sektor.
Just det.
Och kommunikation också.
Ja, och kultur. Ja. DIK arbetar för schysstare arbetsvillkor inom alla de här sektorerna. Och ni som är trogna att lyssna på den här podden vet att i medlemskapet så ingår det bland annat en inkomstförsäkring. Om man blir av med jobbet så fortsätter man få pengar. En personlig lönecoach kan hjälpa en med olika saker som gäller ens lön. Karriärcoach. Och Jättebra. Ett arbetsrättsligt stöd om man skulle ha något problem. Få sparken på ett konstigt sätt eller bli dåligt behandlad på något annat sätt på sitt jobb.
Vi kanske ska säga när man får det problemet, inte för att vara cynisk. Men det händer oftast liksom någon gång under ens karriär.
Det gör det verkligen.
Något tjall är det alltid.
Det är alltid något tjall, exakt. Exempel på branscher är bibliotek, kommunikation, reklam, arkiv, museum, datorspel, design, språk.
Mm.
En fantastisk sak just nu är att om man blir medlem i DIK så får man första månaden gratis.
Ja, det är helt otroligt.
Det är otroligt. Man kan läsa mer om detta och bli medlem på dik.se. Nu kommer ju semestern. Man kan ha frågor om vad som gäller i semestertider. Vad man får rättigheter. Och DIK är väldigt bra här. De har stenkoll på allting. Alla regler. Man kan få råd och stöd om allting. Har man rätt till semesterersättning? Bla bla bla. Hur stor ska den vara? Hur mycket semester ska man ha? Alla såna här grejer. Gå med idag i DIK och få tillgång till inkomstförsäkring, karriärcoach, lönecoach, CV-hjälp, lönestatistik och alla andra medlemsförmåner. Och det är alltså just den här perioden är det så att första månaden är gratis. Så in på DIK.se och bli medlem nu.
Tack så hemskt mycket, DIK.
Tack så jättemycket. Jag lyssnade på Ivar Arpis intervju med Cissi Wallin. Och nu spelar vi in detta på måndag och det släpps på fredag. Så det här kanske det känns som att det är någonting som har varit någon form av snackis. Och det kommer kanske att sluta vara en snackis när detta sänds.
Vet du att jag inte har hört talas om det? Så kan inte du berätta för mig? Jag vet inte ens vad du pratar om.
Ja, nej, men det som har hänt är väl att Cissi Wallin har skrivit en krönika. Eller gjorde för några dagar sedan. Där hon gjorde avbön eller bad om ursäkt. Eller sa att hon hade gjort fel i delar i sitt...
Hon ångrar sig typ lite. Så här att,
precis.
Ja, just det.
Och sen så... Jag ska inte gå in så jättemycket på det. Jag tänkte på...
Ändå lite spännande vad du tycker. För hinner jag fråga det? Ja. Typ, om du, för att jag
Ja, men precis.
Välkomnar du det? Eller liksom, hur kände du när du läste det?
Alltså, jag känner liksom att... jag faktiskt lyssnade på en intervju med Elaine Eksvärd i söndagsintervjun för typ några månader sedan. Och det var väldigt likt, för att hon har exakt samma resa. Så hon har liksom sagt... Ja, så hon sa liksom nästan precis samma sak. Och hon har skrivit en krönika om det. Och de tog upp nästan samma exempel också, som var till exempel det här Mr. Cool-drevet. Att båda två så här i efterhand tyckte att det var kanske lite onödigt.
Det är så kul att... Det fattade jag att det var det värsta. Alltså jag läste också det som ett exempel. Alltså jag tror var det så farligt?
Ja, precis. Jag vet inte om det...
Det visade sig att de älskade låten. Nej, jag skojar.
Precis, exakt. När de väl hade hört låten så fattade de hur kul det var.
Det är ju bra.
Nej, men att... vad jag tänker om det kanske är att... att det känns som att det är liksom inbyggt i teorin att den, dess företrädare liksom imploderar på något sätt, för att det går liksom inte att vara en företrädare för den teorin på något sätt utan att det här ska hända. Och jag är nästan förvånad att det har liksom pågått så länge som det har gjort. För det är nästan det tycker jag är det som är det konstiga med Cissi Wallin, hur det har kunnat bara pågå så länge.
Ja.
Alltså det ska till en, det ska till en rätt speciell person för att stå ut, eller vad ska man säga, i det klimatet.
Och på liksom den platsen, ja. på den positionen.
Exakt. För att om man säger så här, att de är liksom handelsresande i grejen att, att berätta att andra människor utövar förtryck.
Mm.
Att liksom när man gör det, för jag kan känna igen mig själv i det också, att liksom man har jobbat med det.
Peka ut
liksom. Folk. Ja, exakt. Mm. Liksom.
Det har du ju gjort i dina serier.
Precis.
Alltså, fast på ett roligt sätt.
Med humor.
Nej, men det har ju inte hon gjort. Det är en helt annan grej.
Alltså, ja, precis. Och det var också, upplevde jag, att jag gjorde det liksom pre-internet då. Alltså i mina serier då. Att det är liksom en annan sak. Alltså det där jag skulle komma till, att jag tycker det handlar väldigt mycket om platsen, vad det sker någonstans liksom. Mm. Att jag upplevde det som en jättestor faktor liksom.
Mm.
För att när det sker på det här sättet så är det liksom möjligt att massmobilisera människor till drev då, helt enkelt. Och det sker ju inte på det sättet så att man liksom... De har också uppmanat, jag vet att Elin Eksvart så här uppmanade alla att gå in till Expressens chefredaktör och säga till att de skulle avskeda Stig Larsson till exempel, sådana saker.
Ja.
Att man har sådana plattformar och använder dem på det sättet liksom.
Just det, ja men precis.
Och då att hon liksom i hindsight tyckte det var fel vissa saker som hon hade gjort. Då var det ett exempel som var ganska kul, som var att hon hade pekat ut en tatuerare som hade tatuerat en man, nej, en kvinna som sög av en man och hängt ut honom som en sexistisk tatuerare. Alltså en väldigt liten tatuerare med 200 följare kanske någonstans i Värmland. Men så roligt, för jag pratade med Ola om det, så skämtade Ola om det, att det var så, att det är så konstigt att en människa som har en tatuering med en sån avsugning, att en sån människa kan liksom per definition inte förtrycka någon, eller att det är så här, liksom, det går inte att vara längre ner på så här en skala. Alltså det är liksom 99% av alla jobb som finns kan man inte ha om man har den tatueringen. 99% av alla tjejer kommer inte vilja vara ihop med en. 99% av bara så vanlig mänsklig interaktion är man liksom lite så utestängd från. Alltså man...
Men också så att en sån person är inte sexist som typ drömmer om det så mycket som man tatuerar det, betyder typ att det händer inte så ofta. Alltså det är så möjligt.
Och så här att man inte... Eller att man liksom... Man sitter inte på... Man sitter inte på toppen i samhället om man säger så. Om man har den tatueringen. Nej. Och om man gör det och gör den tatueringen så kommer man bort från toppen av samhället.
Det är intressant att du sa det om plats. För jag tänkte på samma sätt. Att så här, ja, varför har hon kunnat vara kvar där så mycket med den konstiga, den här ryiga stämningen av att så här, bort med den och hit med det och vet ni vad? Och det som jag tänker med det, att om man ser liksom liksom att hon är del av den berättelsen hon berättar om andra. Alltså hon berättar en berättelse om folk som ska cancelas.
Mm.
Eller hon berättar en berättelse hela tiden om folk som är förövare, kan man säga.
Mm.
Och då, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag det är att hon har så många följare för folk gillar det som underhållning. Att typ att det är ett kul konto att följa. Alltså inte att man bryr sig så mycket om mänskligheten eller vad som är rätt och fel, utan att det är kul. Att det är liksom, kul att titta på. Det är kul att höra om. Alltså det är underhållning. Och att hon själv...
Alltså med en sån underhållningsvåld typ.
Ja precis, att det är underhållningsvåld. Eller liksom inte ens underhållningsvåld. Det är bara underhållning. Att så här, den gjorde det. Och så drar man efter andan och typ tar en kaka. Alltså liksom, det är någon slags voyeuristisk grej. Och anledningen att hon inte liksom har rykt är att hon själv... Alltså hennes följare är på ett sätt smartare än vad hon själv är. För att se en person stå och rya så är liksom också som att bevittna en car crash eller ett våldsövergrepp. Mm. Liksom att hon själv är ett offer i hela narrativet. Att hon inte som, jag tror inte hon ses som en ledare, utan hon ses mer som en, åh herregud, vet du vad hon har gjort nu? Mm. Ungefär samma sätt man säger om så här, åh vet ni vad Mr. Cool har sjungit i den sången? Mm. Att hon liksom ingår i, hon är sensationalistisk. Mm. Och det, de hon pratar om är sensationalistiska, och allting är som en sån, på en himmel av olika idioter som gör bort sig, och hon gör bort sig lika mycket som en tatuerare i Värmland. Alltså det är liksom inte som att hon, annars kanske man hade kritiserat hennes liksom position, men hon är ju jättesårbar när hon beter sig som en jävla idiot, vilket jag tror ändå många tycker hon gör liksom. Men ja, det är men underhållning.
Precis, men exakt, men det, för det, ja precis, men och, men så tror jag liksom att jag tror liksom att orsaken till att den där typen av kultur har så svårt att pågå länge liksom. Mm. Eller att den har liksom en inbyggd självförstörande effekt. Och det är många som har gjort den poängen, men att det finns liksom en sån otrolig så här kannibalism inom den delen av vänstern, om man kan säga. Att man liksom äter upp sina egna hela tiden. Eller man liksom, eller också så här,
målar in sig ett hörn.
Ja, man målar in sig ett hörn genom att säga att alla andra gör fel. Och då blir det helt plötsligt så här, ja men vem är du då i så fall? Och vad är det du? Alltså så här, och jag tror hon har väl också varit utsatt för jättemycket. Jag är inte alls insatt, men jag har bara kanske pyttelite sett det. Att hon har ju verkligen varit föremål för så här, alltså det är jättemånga människor som hatar henne och drevar mot henne. Alltså andra delar inom feminismen och så. Alltså, liksom jag tror att hon är väldigt så här... Jag vet bara att hon det har ju varit mycket kring henne. Mm. Att hon har gjort fel. Många olika slags falanger, tycker hon har gjort fel på många olika sätt och sådär liksom. Mm. Och jag tror att man, när man står i det, så efter ett tag så kan man inte längre ha positionen så här, jag berättar vad som är rätt och fel.
För att, häng den otrogen.
Utan för, liksom, för, om någon, för då kanske man själv har lust att säga plötsligt, ja men ge mig en andra chans. Nej men det var inte så övertänkt. Ja men vet du vad, jag kan faktiskt
vara... Det var
vara,
inte så jag menade.
Jag kan vara schysst fast jag inte fattade just det här. För liksom, så, om man ska ha visst, de måttstockarna på sig själv, så måste man ju också ha dem på dem. På Mr. Cool. Alltså för att du menar. Och det vill ja, man ja, inte, eller det har man inte, eller på Stig Larsson eller något sånt.
Ja,
så
ja, ja,
ah, men herregud, ja, det där sa jag för 10 år sedan. Ja, ah, men han sa någonting i Malmö för 15 år sedan. Ja, exakt. Men så här, ska han inte få jobba på grund av det? Och det, först sen blir det att man själv inte ska få jobba på grund av, för att man har liksom lärt folk,
ja,
lärt
upp folk. Det är självförstörande.
Folk. Ja, det är självförstörande liksom, på det sättet att man lär upp
det folk. Det äter upp sig själv ja, på något sätt.
Man lär ja, upp folk att avsätta en på något sätt. Liksom, vilket ja, de också har gjort. Och jag tror säkert det är därför hon säger detta nu. För att hon är väl i en sån omöjlig situation på något sätt. Alltså,
okej, ja, möjligt.
Ja,
jag tänker att det börjar bli otrendigt också.
Ja,
jag tänker att
eller börjar bli. Alltså det har ju varit...
Men det har varit otrendigt ja, liksom, på ett visst skikt. Men liksom även bland stora massan börjar tycka det är otrendigt. Liksom, jag hörde den här Raseriet-podden. För ett år sedan var de för cancelkultur. Och nu gjorde de ett avsnitt som var mot cancelkultur. Alltså som att liksom, även i de breda skikten blir det... otrendigt. Och jag tänker också som en annan sak som är det här med Paolo Roberto, som är liksom att folk börjar så poletten börjar trilla ner även hos, det här låter så jävla folkföraktande, det är inte det jag menar, men det är mer kritik mot Expressen som håller på med de här, publicera allting liksom hela tiden. Det är också de som publicerar det här. Nej, men att liksom, först publicerar de så här, ah, Paolo säger att feminismen har gått för långt, och sen publicerar de Irina Possar som säger Paolo är så här, en fruktansvärd människa. Men liksom att det är också, alltså att man kan se med blotta ögat, man behöver inte vara utbildad, utan alla kan se med blotta ögat att det är kanske en industri, att liksom det inte betyder någonting, liksom att det är bara, det handlar om som att Expressen vill ha sälja lösnummer. Ja. Alltså förstår vad jag menar, att det blir som till slut en gång för många så blir man så här, ah ja, det är bara dem. Och då är det svårt att tro att det är viktigt, tror jag. Alltså jag tror inte man kan känna av kamp längre på samma sätt när man ser att någon blir utdängd. Man blir mer så här...
Nej, men precis. Ja. Och sen också liksom att jag tror någonting också i bara så här, sociala medier, att det sker på sociala medier gör att det blir så himla tröttsamt. För att om man har ett sånt konto med så himla många följare som man har, så måste man ju driva det kontot. Och det som jag pratade med någon som påpekade för mig, alltså just här, hur det var för några år sedan, så var alla så var det jättemånga influencers som gick ut och sa att de egentligen var utbrända och så. Alltså först hade de kanske varit så här, tagit så här modebilder och jättegulliga bilder på sina barn och stått och bakat och sådana saker. Och sen helt plötsligt kom det en slags trend att de skulle berätta att så här, okej, fast egentligen är jag utbränd eller jag har en förlossningsdepression. Alltså så här. Men liksom att det var så här många som typ samtidigt gick ut med det, och liksom lite samma sak är nu, att liksom de här människorna, för att, eller fattar vad jag menar, för
liksom, det är väl ingen som tror trend,
att liksom. Det är väl ingen som tror att liksom Linnea Claesson mår bra, alltså, eller fattar vad jag menar, eller alltså jag kan inte tänka mig något värre liv, alltså det är ju det sjukaste liksom, alltså typ att ha en sån, jag vet inte ens vad det
jobbigt,
gör.
Jobbigt, du umgås med 50-åringar hela tiden, tänker jag mest. Hon umgås så mycket med 50-åringar, alltså såna gamla influencer, och hon ska vara med på olika så Maran Hag och Sofia Wistams båt hela tiden. Jag tycker det verkar så jobbigt.
Man är sån himla konstigt mellanskikt. Så här, varför är jag på Sofia Wistams landställe? Jag är liksom så här 24 och fast liksom,
jag är 28 och singel. Varför är jag med typ så här gamla frånskilda som personer som jobbar med sin alkoholism?
Ja, fast också att de har ändå ett yrke. Och man själv, de där är ju bara känner för att de, jag vet inte ens vad det är, för att du liksom, nej, gör vad, alltså det är väldigt så här otydligt, men i alla fall är en förebild på ett väldigt diffust sätt, en förebild, men i alla fall, men just den här rollen då, förebild, att man då blir, nej men att det inte är så himla konstigt att man håller upp en bild av att man är någonting, och så är man såklart inte det, och man mår inte så, och man har inte så, liksom, fattar du vad jag menar, såklart, det är ingen konstighet med det, att egentligen så är det jättejobbigt att vara den personen och så. Och det är väl ingen konstighet med det. Men, och så var det egentligen inte alls det jag tänkte prata om. Men jag tycker mer det är konstigt att de har kunnat hålla på så länge och hela grejen har pågått. För också varit det så himla... För du sa att det var kul, men det är också väldigt tråkigt. Alltså, jag menar, alltså vad du menar? Den typen av liksom tugg. Alltså ibland kan man komma in på något sånt.
Jag tror man har tröttnat. Alltså,
ja,
jag tror det är liksom,
gud. Men jag tror, ibland kommer man in på något sånt och bara och läser bara kommentarer och sånt. Och man fattar inte så att någon orkar liksom engagera sig. För det är så himla... Just det där liksom... Är det väldigt, väldigt speciell kultur.
Ja, men det har nått sin
kultur.
Peak och på verkligen långt nere nu. Mm. Det är liksom ingen bryr sig. Men berätta vad du skulle säga egentligen.
Men vad jag skulle säga egentligen var att jag lyssnade på hennes podd, eller att hon poddade med Ivar Arpi, och då intervjuade han henne om det. Och då liksom hade hon berättelsen ganska mycket så här, att det som är fel är inte liksom gammal hederlig feminism, typ att vilja ha dagis och sådana saker, men det som är fel är det då att det har blivit så här woke culture liksom i vad heter det, på internet då liksom, och att det är så här. Och så tog hon upp olika exempel som hon tyckte var dåliga. Det var liksom tre saker som hon tog upp hela tiden som var så här, allt det här, hon sa så här, allt det här med trigger warnings, safe spaces och cancel culture. Liksom alla de sakerna är jättedåliga. Så och så tänkte jag bara på det, för jag tycker att det är liksom inte nödvändigtvis, eller liksom att, för nu upplever jag att alltså det, hela den epoken är ju över sedan länge, och där då begraven den har pågått i några hörn av internet liksom, men det känns som att jättemånga människor är liksom förbi det och har varit jättelänge, men jag tycker att vissa av de där sakerna är inte dåliga per se liksom, exempelvis.
Verkligen inte.
Nej, alltså för att jag skulle säga så här att jag, så därför kan jag tycka liksom att därför börjar jag nu igen och säga att det är bra med safe spaces liksom. Nej, men jag menar,
men
för
det
att,
är verkligen sant. Det är precis vad jag tänkte. Vad är problemet?
Ja, men exakt, för liksom, exakt, för liksom det som är safe spaces från början är liksom att alltså till exempel, jag tror aldrig att jag skulle ha blivit författare eller skribent eller gjort någonting om inte jag hade varit en del av en rörelse där det fanns safe spaces. Alltså, liksom, det var ju en jättestor grej. Jag hade en feministisk basgrupp i liksom ett helt år där vi pratade liksom två gånger i veckan i en timme liksom, alltså förstår du vad jag menar, det kommer från, det är så här, en feministisk praktik då, att man har en basgrupp där man pratar med människor som är liksom andra kvinnor, bara om olika saker som handlar om att vara en kvinna då liksom. Och så kan man, och jag menar, och det här är ju liksom inga konstigheter överhuvudtaget. Jag menar, inom sjukvården har man ju så här typ anhöriga till någon som har tagit livet av sig, har en grupp kanske på sjukhuset där de kan sitta, alltså så här, för att det är klart att man när man har vissa typer av erfarenheter så kan det vara ganska skönt att sitta och prata om de erfarenheterna, speciellt om man är en skör grupp liksom, eller en skör, en människa som har varit med om något som är vad ska man säga, säg att man behöver prata om att man varit med om sexuella övergrepp eller någonting, och då kanske det kan vara en jävligt stor poäng att man gör det i en grupp där det inte är så att den första skriker, vet att det är väldigt vanligt att kvinnor hittar på sexuella övergrepp. Alltså förstår vad jag menar? Alltså liksom att man kan inte göra det på Twitter, alltså förstår vad jag menar, typ ha en sån diskussion. Eller man kan inte, liksom nu har hela Twitter blivit en safe space för högern typ, för det är ju bara, alltså jag är aldrig inne där, men det känns så som att det enda är att det bara är så här, folk som bekräftar varandras högeråsikter där typ. Och de behöver aldrig höra någon annan åsikt och så. Men det jag menar är liksom att, och detta handlar också, och det är kanske är ännu viktigare då när det, liksom, när det finns så himla mycket, när så jävla mycket sker på internet. Men att liksom, till exempel att ha en grupp där man träffar andra människor på riktigt och sitter och pratar med dem om någon form av erfarenhet där man känner att man vill bara i lugn och ro under ett år sitta och diskutera olika saker, hur man har känt sig, som om man är en ung tjej. Ja, men alltså, jag hade aldrig liksom vågat typ skriva något eller säga något eller någonting sånt där, om inte det hade varit för att jag vistades i en kultur där det fanns liksom frivilliga sammanslutningar av safe spaces.
Ja, fan fint att du fick ha det. Det låter helt underbart. Det låter också kul, tycker jag.
Det var jättekul. Jag kommer ner varmt.
Jag blir avundsjuk.
Nej, men jättemånga har ju det av sina kompisar. Men man kan ju säga att vi har haft ett safe space på ett sätt. Alltså, förstår du vad jag menar? Bara genom att vara kompisar. Alltså, så är det ju också.
Verkligen. Det skulle jag säga utan att tveka. Utan att darra på manschetten. Men jag vill inte bli sentimental. Men det håller jag verkligen med om.
Ja, för det är liksom... Och då liksom, alltså för att det är ju så, det är ju därifrån uttrycket kommer, och det handlar jättemycket om så LGBT-communities, och det kan man bara tänka så här, att till exempel, även om det är så här, ja det är så jävla okej att vara lesbisk idag till exempel, men jag menar, att vara lesbisk, jag tycker inte hela dagarna, och vara liksom ändå det andra på något sätt hela tiden i alla sammanhang, du lyssnar på något och tittar på tv-program så här. Och då hade man ju då kanske en... Ja, men bara det att ha en gay-klubb där man kan gå ner. Och alla där gay är ju liksom ett safe space. Som är första typen av safe space nästan. För att där är det lugnt att vara dig själv och uttrycka dig på det sättet. Utan att du hela tiden liksom måste typ så förklara för allt och alla. Som absolut inte har den erfarenheten. Liksom, du måste börja få noll i varenda jävla samtal. Alltså det är ju det som är grunden i safe spaces liksom. Och sen är ju, tycker jag, det viktiga med safe spaces är ju bara... Alltså jag menar, jag bara tycker att det är så jävla tråkigt att man så ska kasta ut... Eller jag tror inte man ska kasta ut barnet med badvattnet liksom.
True.
Och då liksom att typ när man säger så... För jag tror att felet med safe spaces, om man ska ta det är liksom att man tog det från att det var en frivillig sammanslutning. Till att man till exempel började skriva dokument och säga att detta ska gälla på detta campuset till exempel. Liksom.
Ja, precis.
Och då blir det ju en...
disciplinärt och liksom,
och då blir det ju,
regelmässigt.
Ja, och det blir auktoritärt också då. För då är det så här, aha, men får inte jag säga då att...
ja, men precis.
Liksom, och då blir det ju alla de här problemen som har blivit på olika campus. Typ att så här, någon... filosof som inte håller med om begreppet rape culture får inte komma till ett campus och föreläsa om det. Det har ju varit så faktiskt med Ekis nu också, att hon inte fick komma till ett universitet och berätta om sin bok, för att man tycker liksom inte att, alltså för att man är rädd att hon ska säga, eller att människor ska uppfatta det som ett transfob tillfälle, alltså förstår vad jag menar. Och där ska inte vara safe space. Alltså, universitet ska inte vara så, det ska inte finnas i ett policydokument, det ska inte finnas i en, alltså förstår vad jag menar. Det ska, så här, Men däremot en frivillig sammanslutning där man har ett safe space finns för fan inget bättre. Och utifrån det kan man också bli ett politiskt subjekt. Därför att då kan man sitta där och prata och sen utifrån det, utifrån olika erfarenheter kan man komma på vad man skulle kunna kräva politiskt, till exempel.
Mm. Absolut. Mm. Jag håller med.
Och en annan sak tänkte bara säga om cancel culture som hon nu är emot då.
Mm.
Att jag upplever att cancel culture handlar om någonting helt annat än politik, än åsikter, än liksom så här. Cancel culture handlar bara om att det finns ett jättespeciellt klimat idag som är skapat av internet och av liksom och det är att och sociala medier och så, och det är att vi har en otrolig kändisfixering, alltså en bizarr kändiskultur.
Mm.
Och den i det undermedvetna kring den kändiskulturen hovrar det lika delar jättekonstig besatthet och jättestarkt resentiment mot de här människorna.
Mm.
Liksom att man har så jävla dubbla känslor kring kändisar. Som är så här att man hatar kändisar samtidigt som man älskar dem. Och att det är typ undermedvetna strömningar som är att man vill... Det har vi pratat om innan i podden. Vi pratade om ett, men liksom så här, att det finns så himla mycket att man känner på sig att det är fel. Att en person har så himla mycket mer status och är så mycket mer älskad än vad man själv är.
Mm.
Man känner det någonstans. Och därför vill man på ett sätt bara döda den personen. Eller alltså förinta den.
Mm. Mm, precis. Ja, men det har vi pratat om innan.
Ja, exakt. Jag upplever att cancel culture handlar bara om det som är liksom en... någonting som sker långt ner i bottensatsen av ens undermedvetna. Som är att man har dubbla känslor som är lika mycket att man vill förinta som att man vill ligga med de här människorna som man ser hela tiden. Jag ska spela upp för dig ett klipp som jag tyckte var så jävla intressant som jag klippte ut. För att jag såg den här Leonard Cohen-dokumentären för jättelänge sedan.
Mm.
Och då handlade det om att han var och spelade med sitt band på ett mentalsjukhus någonstans i Kanada. Mm. Det var en sån typisk 60-talsgrej att alla musiker skulle liksom uppträda på för då sinnessjuka människor som var inspärrade. Och så var han med sitt band och spelade. Och sen så i den här dokumentären så blir hans... jag vet inte om det är hans basist eller någonting som heter i alla fall Ron Cornelius som berättar om det här tillfället då. Mm. Och då var det att de stod där och spelade och sen när de spelar så är det en man som ställer sig upp helt plötsligt i publiken under tiden de spelar och bara skriker så här: sluta spela! Sluta spela! Sluta spela! Sluta spela! Så här en lång typ stor man. Och sen så liksom försöker de få honom att vara tyst och det går inte. Han bara skriker, sluta spela! Sluta spela! Du vet, så här. Och sen så då säger Leonard Cohen till honom liksom, då slutar de spela till slut och bara säger till honom, okej, men pratar du? Liksom, vad är det du vill säga? Och så berättade han när Ron Cornelius vad som hände och sen så här.
And then Leonard finally said, okay, you talk then, right? So this guy said, look, you said, you come in here and you got all these shiny guitars and you got all, and you got the pretty girls there singing background and stuff and everything. Like, he said, I want to know, what do you think about me? That's what I want to know about. I want to know what you think about me.
Där har du cancel culture.
Jag tänker på min treåring. Eller det är väldigt mycket den grejen. Bara, ja, men nu känner jag. Ja, vad roligt. Ja.
Nej, men liksom, för att jag känner liksom att är det inte det liksom att man är så här, varför är du här med dina fina gitarrer och du spelar
dina
och du
söta har, tjejer.
Ja, dina söta tjejer så här. Och jag vill bara att du ska hålla käften. Jag vill inte att du ska vara verksam längre. Alltså detta är en primal känsla när man ser en kändis som gör att man vill cancela den. Och sen så säger man så här, jag vill liksom tvinga dig på något sätt att uppmärksamma mig liksom, mm. och bekräfta mm. mig och se mig, att jag ska ha mm. samma status som du har. Liksom att det är ett sätt att mm. försöka bryta sönder en hierarki. Liksom,
och, ja, fan vad intressant.
För att jag och, liksom, och att det absolut inte har att göra med feminism. Alltså det är bara bisarrt. Alltså det har inte att göra med feminism, det har inte att göra med liksom, du vet, liksom att någon har gjort något olämpligt sexuellt. Liksom, det är bara en yta för att maskera den här primala liksom, drivkraften. Så jag tänkte på det, för att hon, nu håller hon på, vad heter det, Cissi Wallin, att försöka driva så här anti-cancel culture istället på sitt Instagram, såg jag.
Mm-hmm.
Och då har liksom tagit upp olika exempel. Och då mm-hmm. tog hon upp ett som jag tycker är väldigt dåligt exempel. Som mm. var då, som är den här amerikanska fotomodellen Chrissy Teigen. Jag läste att hon har en norsk pappa. Så det är egentligen Teigen. Alltså hon heter så här Chrissy Teigen. Eller vad? Hon är ju då en fotomodell och lite så allmän bara megakändis i USA.
Mm.
Och hon har varit känd i så här kanske 15 år eller något liknande.
Mm.
Och hon,
hon är ihop med John Legend.
Hon är ihop med John Legend och hon är liksom så här.
Mm.
Och då är det nu en tjej, en annan tjej som är någon slags sån reality-kändis från början av kanske från 2006 eller något liknande, som var någon sån slags vad heter det, Anna Nicole Smith person som gifte sig när hon bara var 16 med en 50-årig man, och hon hade väldigt mycket sånt pinuppa utseende, och hon blev liksom, eftersom det inte var så woke då i media, så blev hon väldigt bara kallad för typ en äcklig hora typ, och en gold digger och så. Och då har tydligen Chrissy Teigen skrivit så här mail till henne för 10 år sedan, till den här 16-åringen.
Okay.
Och skrivit så här: why don't you just go kill yourself? Alltså hon har mobbade henne jättemycket.
Kan tänka mig det online.
Ja, det kan man ju verkligen tänka sig. Hon är jättemycket en sån slags person som liksom, och nu är hon jätte woke, Chrissy Teigen då.
Mm.
En annan form av mobbing bara. Att jag hittat ett nytt sätt att mobba människor.
Mm.
Och då liksom tog Cissi Wallin upp den här saken. Och var så här, herregud. För det som har hänt med Chrissy Teigen nu är att den här 16-åringen som nu är då 26 kanske. Hon heter Courtney Stodden. Hon har liksom outat de här meddelandena som hon fick. Och det har gjort att Chrissy Teigen har blivit cancelled typ. Och hennes, hon har tydligen gjort en sån matlagningsserie av, alltså hon har tillverkat egna kokkärl, alltså grytor och sånt. Hon har på med mat. Och de grytorna har blivit liksom tillbakadragna från affärerna, och folk vill inte sälja dem och sådär.
Nej.
Och då liksom börjar Cissi Wallin skriva om detta liksom, att det är fel med cancel culture, och liksom se på den här Chrissy Teigen liksom, nu kan hon inte liksom sälja sina kokkärl och sådär, för någonting hon gjorde för så länge sedan och sådär, och vi måste liksom utplåna det här liksom. Men jag betvivlar att man kan utplåna det, va, för att det är så här. Alltså, för i mänskligheten så är detta sig på en mycket djupare nivå. På någon form av liksom uråldrig så här hämnd och avundsjuka nivå. Och det att Chrissy Teigen har varit känd i 15 år och mycket bättre behandlad än alla oss, det har varit orättvist. Alltså, det är därifrån kommer resentimentet.
Mm.
Och hon, den här 26-åringen, har skrivit så här, att hon inte förlåter henne då. För de här meddelandena. Och det är klart att hon inte gör det. För att det hon vill få till, för hon är ju en totalt bortglömd person. Men nu har ju hon ju fått sin hämnd. Hon har ju varit så här: stop playing music, stop playing. Så har hon sagt till Chrissy Teigen. Sluta sälja dina kokkärl. Jag vill att du ska se mig och säga: what do you think about me? Alltså jag vill ha dels din bekräftelse, och dels vill jag förinta dig liksom. Och så upplever jag är drivkraften bakom all cancel culture. Och det tror jag är något jävligt så här djupt liggande, som har att göra med att det är liksom en primal motreaktion mot kändiskulturen, som är att man vill att, att liksom vi är i en jätteuppskruvad kändiskultur, samtidigt som mänskligheten parallellt med att man skruvar upp kändiskulturen maximalt hela tiden har motsatt snurr åt andra hållet där man vill förinta den.
Mm. Ja, men jag hör vad du säger. Ja, jag håller inte riktigt med. Jag kommer ihåg att jag pratade om det här för typ 3 avsnitt sedan, om cancel culture, att jag att vi hade varit mot cancel culture i vår podd och att jag har svängt för att det blivit för cancel culture. För att, och jag tycker det är rätt så loll att Cissi Wallin är emot nu. För man kan använda Cissi Wallin som en sån här omvänd termometer på något sätt. Alltså, ja, men typ som att hon, och jag känner mig så starkt i min tes. För att liksom, om hon är för något, då är det sannolikt fel. Och jag tycker liksom det här tycker jag... Det är som att hon inte förstår att det här gör mig rädd. Alltså, när hon är mot cancel culture så kanske det är dags att borsta av den. Ja, men för att grejen är, det finns, exakt som du pratar om safe spaces. Alltså, jag håller med dig att det finns, just det här med kändiskulturen. Det får mig att tänka också på, vad fan heter han? Walter Benjamin, när han pratar om att som kulturkonsument, alltså i ett fascistiskt samhälle, alltså han beskriver att USA är ett fascistiskt samhälle och att kulturen i Hollywood, för det var länge sedan, Hollywoodfilmer, så är det som att man det enda man har att göra, alltså, som konsument, och det har ju vi som Instagram-användare också, det enda vi har att göra är att ta emot. Vi bara liksom reciproka liksom. Ja. Vi bara tar emot allting. Det är ingen jag och du relation någonstans. Nej. Och det är en fejkad relation som är så att den ena säger jättemycket och uttrycker jättemycket, och då tog en Hollywoodfilm som exempel, men det går att översätta på Instagram. Men liksom det som fascistiska i det, och liksom det är att man blir bara presenterad en verklighet som man inte har någon chans att påverka. Och det ser ut som man kan påverka den, för den förändras hela tiden, men det är bara någon annan i eliten som ändrar den framför ens ögon. Så att jag håller med dig, alltså jag tycker det är spännande, och man kan liksom, det finns teori, alltså du har stöd liksom i de stora hos de stora tänkarna. Men jag tänker just på cancel culture att det finns nej, men jag tänker just med cancel culture att liksom just om någon säger så kanske låter det som att den är ofredad, för det finns en poäng med cancel culture som är om liksom bara gör analysen så att alla inte har samma rättigheter, och liksom, nu ska inte jag berätta det här för dig för du vet allt det här, men liksom om man känner sig oskyddad av ett rättssystem så är ju cancel culture verksam. Och det är liksom, just nu så är Sverige ett jättedåligt exempel på hur cancel culture liksom, hur man liksom vägrar cancel culture, att man att liksom misshandlade kvinnor som kan peka ut sin förövare ändå inte får skydd, och de blir istället alltså satt i system det här med förtal istället. Alltså förtal är det nya cancel culture, och liksom det är offren som blir cancellerade istället. Så att jag vet inte, jag tycker det är intressant att se cancel culture ur liksom så här liksom ett rättsstat som inte räcker, men jag håller verkligen med dig om i den här alltså Instagram-världen.
Ja,
liksom.
För när jag tänker så här, och när det inte handlar om brott utan mer handlar om så här, kändisar som har gjort fel. Som i det här fallet så precis. är det inte brottsligt att mobba någon på det sättet, även om det,
nej, det är kändisgrejen.
Utan det är bara liksom någonting man kan göra. Men grejen är att...
Men erkör du inte, blir du inte lite rädd när du hör att hon säger det? Då är det så, shit, vi måste värna cancel culture. Så känner jag direkt när jag hör det där.
Ja, precis. Jag tror mer att liksom, jag tror inte att det spelar någon roll liksom vad någon säger om cancel culture eller sådär. Utan jag tror såhär, det är en oundviklig skugga som följer med när du är känd. För att, samma sak som henne, liksom att det är så att folk vill riva ner henne. Alltså jag menar, därför att hon är egentligen på en slags oförtjänt pedestal. Alltså förstår du vad jag menar? Inte för att liksom så, men jag menar, och det är samma grej med mig själv.
Nej, men jag förstår precis.
Alltså typ eller sådär, liksom, att det var precis som såhär, att romerska kejsare hade typ en anställd slav som gick bredvid dem hela tiden och sa memento mori, för att de skulle liksom komma ihåg att de var dödliga, att de inte skulle få hybris, att de inte skulle tappa det. Men liksom att alla så här, kändisar, liksom att man måste nästan ha en så här remember cancel culture, därför att du kommer typ att bli cancelad och inte
cykliskt.
Ja, och att du har fått något som inte har varit särskilt rättvist. Alltså, fattar du vad jag menar? Typ att det är så här, det är bara en, det är liksom en del av den liksom dansen på ett jättekonstigt sätt. Och att människor känner ofta jättemycket dubbla känslor gentemot kändisar. Och jag upplever att det är det som är drivkraften. Typ att det finns jättemycket avundsjuka. Jag känner så här, till exempel att när haveristerna, till exempel, eller vad de heter, liksom gör de här stora gräven kring Linnea Claesson, så liksom lika delar, liksom på ytan så handlar det om något politik, hon har gjort fel och det ena med det tredje, lite gräv och sådär. Men under upplever jag att det bubblar en ström som handlar om att så här, what do you think about me? Liksom att den där Henke,
nej, men det är tydligt. Jag förstår
att Linnea ska titta på honom och säga, vem är jag för dig? Liksom, eller så här, vad tycker du om mig? Alltså typ så här, eller faktiskt också kvinnor som är jättearga på framgångsrika män och så. Att det liksom så här, finns en dimension av otroligt resentiment. Så här, Filip och Fredrik, vad tycker ni om mig? Kan ni bekräfta mig? Eller så vill jag döda er. Men liksom att det finns någonting i att så här, det är hierarkin som äter upp en. Mm. Och att den är på något sätt onaturlig. För att liksom i alla samhällen så ser det inte, alltså typ så fort någon blir för, alltså det är liksom så där, tror jag, bara för att samhället ska kunna hålla ihop så här, i alltså typ att om någon får en för stor bit av kakan, eller för att de menar, då blir det det blir farligt för den personen direkt. Alltså det är bara som en del av, jag tror bara det är en del av det mänskliga psyket, och därför så tycker jag att det kan vara lite dumt att hålla på med cancel culture, alltså att till exempel att säga så här, feministisk cancel culture är fel eller och så vidare. För att egentligen så upplever jag att jättemånga av de problemen som hon tar upp och tar avstånd från, som jag tror är ett problem som nästan alla andra i Sverige har förstått för jättelänge sedan, att det är fel att jättekända människor drevar mot liksom enskilda privatpersoner mer eller mindre liksom, och gör så att de inte kan vara verksamma. Alltså det är fel, och det är liksom, och det är fel att avkräva alla liksom, alltså jag menar, jag tycker själv att liksom att feminismen har liksom blivit helt eller att det är väldigt svårt att man kan nästan säga att feminismen inte fungerar i sociala medier epoken eller att så här, den rörelsen har väldigt svårt att liksom samexistera i den epoken, för att det är så här, det som är typ så här grundläggande då, man tänker sig att det handlar om frågor, grundläggande rättvisefrågor. Alltså till exempel så här, om man säger så på 70-talet, då det naturliga skulle vara att man, när man har ett problem gemensamt för kvinnor, till exempel våldtäkt borde vara förbjudet inom äktenskapet, det var det inte på 70-talet. Säg att man vill att det ska vara förbjudet. Då kan man liksom där och då samla ihop en grupp och protestera mot det och sådär. Sen upplöses gruppen efter att man har fått igenom det lagförslaget. Man behöver inte ses eller tänka på saken på 10 år. Men liksom hon är som skyldig sina följare, hon har så många följare, att varje dag uppdatera. Och det måste kastas in så jävla mycket ved i brasan. Och allt måste vara en sån orättvisa. Och allt måste, alltså du vet så här. Och det slutar med att det är saker som är helt irrelevanta. Och plus att någonting i sociala medier också gör att vissa människor blir ledare för feminismen, när det egentligen typ bara är en sån platt gräsrotsrörelse som handlar om att så här, få igenom vissa frågor. För då blir det så här, ja, men du har alla de här just följarna, det. Så blir du så naturligt en slags talesperson. Eller om till exempel Cissi Wallin skriver något, om Mia Skäringer skriver någonting, då får det liksom så himla stor spridning. Liksom det är kanske sant. Är någon helt annan person som inte har några följare, som liksom är den som har den mest viktiga saken att komma med, alltså sådär. Men det blir liksom mer som en personkult kring vissa människor, och
de frågorna har ju ingen tydlig avsändare. Nej. Det är liksom oavsändbara, alltså, det är ju liksom inte en, det kommer inte från en människa på det sättet egentligen, utan det är liksom gemensamma mål mer.
Ja.
Du vet Kate Winslet.
Mm.
Ja. Hon har gjort en stor succé med den här serien som heter Mare of Easttown. Som handlar om en kvinna som heter Mare. Som är polis.
Mm.
Och den har liksom blivit jättehypad. Man kan väl säga kanske att det är det här årets Succession eller något sånt där. Och folk älskar den, apropå lite om vad du... Nej, inte, jag försöker göra en övergång, men det finns ingen, tror jag. Men det här med en kvinna. Nej, men folk älskar den. För Kate Winslet liksom gjorde en jätteuppmärksammad intervju. Och det finns en sexscen som hon, där hon visar sin tjocka mage.
Mm-hmm.
Den är typ så här, den utspelar sig i Philadelphia eller någonstans där omkring och allting är väldigt rufft, alla är väldigt fattiga. Det är liksom, du vet, socialrealism liksom gånger tusen. Alla rynkor syns och alla extra kilon och hon är liksom en 45-årig mormor, vilket jag tycker är väldigt så här fantastisk roll att få barn tidigt, och då är hon liksom bara 45 men ändå mormor, vilket är väldigt kul. Och hon bor med sin mamma och liksom och sitt barnbarn och barn i ett hus, och så hennes son har begått självmord. Men då är det liksom då har liksom Kate Winslet, som är en Hollywoodstjärna, liksom då sänkt ner sig i de här dyrorna och blivit otroligt hyllad för det. Som du kan tänka dig liksom, att någon som regissören sa så här till henne, men vi retuscherar ju bort typ det här liksom, det som the bulging belly, alltså det som rör sig på magen när du typ knullar. Och då är hon så, du rör inte mina valkar.
Wow.
Och så blev det här liksom en sån, alla bara liksom jublar världen över. Och sen så säger hon så här i The Guardian typ, jag vet väl hur många rynkor som går, mina streck som går från mina ögon. Det är så många rynkor jag har. Ta inte bort den enda, för jag har ju räknat dem själv och så ser jag ut. Alltså den typ av approach. Och hon har fått, som sagt, väldigt mycket hyllningar för det här. Det är liksom som att det ger serien liksom en... Alltså man älskar ju liksom när det är så här... När det är trovärdigt. Och det har liksom gett serien en sån jättetrovärdighet. Och det har liksom connectat med många kvinnor. Och folk känner igen sig. Och jag har tittat på hela. Och man känner igen sig. Alltså det, jag tycker de gör det väldigt bra. Liksom, men inte just det där. Men jag tycker om till exempel att när hon är på bröllop så orkar hon inte stå upp hela tiden. För några klackar. Så därför sitter hon sitter på en stol rätt så mycket. Jag bara tycker det, sådana grejer är väldigt så här... bra berättarkonst liksom. Att så här, hon är för trött för att stå. För så är man ju. Man hatar ju att stå och så älskar att sitta. Sitter bara själv och orkar kanske inte dansa. Och det är väldigt så här, oberättat. Och hon är också exekutiv producent. Och det märks liksom att hon i sådana här konstnärliga val, att hon vill få med liksom att alltså kvinnans point of view rätt så mycket. Så, och en annan grej som är så himla bra, det är att den är inte hyllad för det här, men som man märker när man ser den, det är att hon dricker öl hela tiden. Och det är också en väldigt så här oberättad sanning om kvinnor. För annars är ju så en sanning om kvinnor att kvinnor dricker vin. Det är ju en sån klisché. Att alla kvinnor dricker vitt vin hela tiden. Och champagne. Men det finns ju jättemånga kvinnor som dricker öl. Men det är liksom, det är en sån välbevarad hemlighet. För att jag har typ aldrig sett en kvinna på en film dricka en öl. Men hon tar hela tiden typ en öl och en flasköl när hon kommer hem och typ tycker det är gott med en kall öl och tar en öl och tar en öl. Alltså det är väldigt... jag känner igen mig i det också. Jag tycker öl är jättegott. Och det är liksom... kanske innan jag fick barn mer. Men du vet liksom ändå så här... Självklart ta några kalla med sina polare. Typ, så här, vad menar ni? Det är det bästa som finns. Och det är liksom också gestaltat här på ett sätt som är nytt. Nej, men jag vet inte. Men jag tycker det är intressant. För att den här har fått liksom en sån här... Okej, lite apropå vad du pratar om feminism. Att den här har fått så otroligt en stämpel av att liksom blivit utsedd som den feministiska så här, räddaren. Eller liksom, det finns hopp om feminismen. Typ, titta här. Och liksom, det här är liksom motsatsen till vänner-reunion som kommer med massa... Liksom att de är jättebotoxade och har massa fillers. Så här. Det här finns inte en enda filler. Och, liksom, och då ser man det här som att det är dåligt och att det här är bra. Liksom. Nej, men jag tänkte så här, att alltså, jag har nästan inget att säga om det liksom är feministiskt eller inte. Jag vet inte. Typ att det är kanske rätt feministiskt att hon är lite så här trött och typ tjock. Eller liksom, hon är inte ens tjock, men hon är så här, det anses att hon är tjock i den här. Och jag läste en intervju med henne där hon sa så här, jag har alltid fått... För mig är inte det här något nytt. Folk har alltid så här sagt, vad du är modig som är så tjock på film. Typ. Ända sedan hon var 19 har hon fått höra det. Så här, det är så bra att du typ så ser ut så där. Och sen så ändå liksom vågar visa det. Och då hon svarar typ så här. Och då säger reporten så här, men du har alltid så här varit väldigt kaxig så här mot reporter och vågat säga så här, fuck you, jag vill bara vara mig själv och sånt. Och hon bara, nej, alltså jag har aldrig varit kaxig, men folk, jag har bara försvarat mig. Det har varit jättejobbigt när folk liksom har klagat eller liksom så här pratat om hur jag ser ut, så jag ville bara att, liksom, att de ska sluta. Då har jag sagt så här, snälla typ
sluta
liksom, varför ska ni prata om min kropp? Och då har det varit så ett jättekult citat, prata inte om min kropp. Så att hon liksom, hon upplever sen som hon var 19 att hon har fått försvara att inte vara så jättesmal. Nej, men jag vet inte. Nej, men jag, det jag ska säga som är så här,
nästan, för jag har aldrig tänkt på det, att hon inte skulle vara jättesmal. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Men okej. Hon kanske inte har varit det. Ja. För hon är ändå väldigt
snygg. Vilken film är det då? Alltså,
vilken, jag fattar ingenting. Bara hon har väl alltid varit jätte... Okej.
Ja, precis. Men jag tänkte på det nu, absolut inte med hennes liksom, kroppsvolym, men jag tänkte på att hon hade rynkor och typ så här blond utväxt och att hon typ är trött. Alltså det är också någon så här icke förenligt med så här, ett kvinnoideal att få vara så här lite trött. Jag började tänka lite på så här rättviseförmedlingen och vad ska man säga när man pratar om feminism och liksom, vad är feminism? Är det liksom att ha lika många kvinnor i en bolagsstyrelse eller lika många så här diktatorer eller vadå? Är det Hillary Clinton? Är det feminism liksom? Att en person som gör det en gubbe gör ska liksom få vara
av de som är 1% så ska 0,5% vara kvinnor.
Ja, men precis. Ja, men jag tror vi har pratat om det liksom, att det är liksom men är det
feminism?
Alltså, är det feminism? Är det man så här, är det så här därför folk så går demonstrationer och typ hungerstrejkar och sånt där. Jag vet inte. Men grejen är det här är, för jag såg också samtidigt såg jag Die Hard filmerna. Du vet med Bruce Willis. Och den Die Hard handlar om, jag ska bara snabbt säga, det handlar typ om en Bruce Willis är i 40-årsåldern eller kanske 45, lika gammal som Kate Winslet är den här. Han har precis skilt sig, eller så här, det är
han är på dekis på något sätt.
Han är på dekis. Det är knackigt med frugan. Hon har velat flytta isär. De har flyttat isär i Die Hard 1. Och han så här, han är väldigt så, har sömnproblem. Han röker hela tiden. Och han ler nästan aldrig och har lite så smutsiga kläder på sig. Han är, ja, du vet så. Sover i sin bil och typ. Men är väldigt snabb på att skjuta om det behövs. Men skadar inte någon i onödan. Alltså en väldigt sån, en antihjälte-hjälte som man älskar. Jag tycker de, Bruce Willis, jag gillar Die Hard jättemycket. Men det är liksom ändå liksom en sån här... Man skulle inte kunna göra den filmen idag för att den... Han är liksom för bra på alla sätt. Alltså han är liksom en underdog som är jätte... Som alltid har rätt och alltid på de goda sida. Och han är liksom en washed up cop. Liksom, som är på dekis. Och liksom, frugan tycker att han är liksom för... Att han har varit married to his work för mycket. Och, alltså det är bara liksom... Den är nedlusad med klichéer. Och grejen är det som enda som har hänt, alltså jag älskade Mare of Easttown som alla andra liksom, men det som, men om man skulle sätta en man i huvudrollen så skulle det bara vara alltså, den, alltså det enda som har hänt är att hon har fått liksom den här privilegiumet att vara Bruce Willis. Men jag tycker liksom det är intressant när man pratar om så här, att genren är förnyad och att det här är liksom ett nytt kapitel. Men, liksom, men alltså man skulle kunna typ göra en skola, alltså jag skulle kunna typ göra en skola med dig och er lyssnare som är så här, vill du skriva en thriller i en storstad eller typ en deckare, polis, vad heter det, polisdrama kanske kallas, en sån copper liksom, mm. en sån. Då ska du ha, då behöver du lite ingredienser, och de ingredienserna är så här: en medelålders person, ja, det finns i båda filmerna, som har dåligt i sitt privatliv.
Mm.
Ja, det finns i båda filmerna. Alltså hon är frånskild och liksom bor ändå nära sitt ex, och de bråkar hela tiden, och hon har just det, svårt med intimitet, finns i båda filmerna. Röker, finns i båda filmerna. Tar inte hand om sin personliga hygien, finns i båda filmerna. Har fula kläder, finns i båda filmerna. Bryr sig mer om sitt jobb än sina personliga relationer. Genomgår under filmen en utveckling som där de inser att de personliga relationerna är viktigare än jobbet, finns i båda filmerna. Men och den här typ nidbilden finns liksom, det är också som hon Saga Norén, hon är också liksom så här knagglig med det personliga, married to her work, alltså i Bron, men darrar inte på manschetten när hon ska skjuta en skurk och tar alltid typ det rätta valet. Alltså jag vet inte, jag menar inte liksom att, vad heter det, Rain on your parade är världen, men det är liksom ändå så otroligt mycket.
Men att det bara är en rättvisa förmedlad Die Hard.
Ja, det är det.
Ja.
Och ja, okay,
men är det så då? Det kanske ändå är liksom.
Nej, Die Hard är bra liksom. Ja. Och, ja. Nej, men också att jag är också så osäker, det kanske finns något feministiskt i att bara visa en person som är lite trött. Alltså det kanske finns någonting i det.
Det låter ju så här, alltså jag blir uppmuntrad nästan bara av att du berättar om det. Alltså
vad att se den,
ja,
liksom.
Att liksom det känns ganska så här, det känns som en ljus framtid liksom, om man kan skildra kvinnor, om det ska, alltså att man att vi på något sätt lever i en tid nu där man ändå kan uppfinna fler sätt att vara 45 liksom.
Absolut. Men det kanske är en feministisk gärning, men det är ingen dramatisk gärning, försöker liksom jag säga.
Var så som Courtney Cox är typ.
Jag vet. Eller men det sånt. Är spännande utifrån ja men precis, det kanske är feministiskt, men det är liksom inte, det är inte nya vågen, försöker jag säga. Alltså det är liksom inte det är inte liksom, det är inga konstnärliga galna grepp liksom. Men det som är det, att hon får vara en människa, och det är liksom, ja, det har, alltså den är jättebra. Jag älskar den, men en annan intressant grej som jag också, som jag tror kommer ändras ju mer, alltså det är ju mycket fler, hon har också producerat, vilket jag tror är liksom anledningen till att allt det här har kunnat vara så här. Men en annan grej som jag tror kommer ändras i framtiden, det är att det här med sexscener. Hon säger i den här The Guardian-intervjun att hon inte kommer kanske inte göra fler sexscener.
Mm-hmm.
Att hon är så här, men jag, berätta nu för mig, varför ska jag nu göra det? Alltså för det är också en sån grej som varit i konstens och filmens namn, så här, men det måste ju vara en sexscen, och då måste tjejen se ut så där, och då måste du visa bröstet, och då måste kanske prata med om det, för det är liksom nästan lektion 1A att prata om det, alltså det är kanske för uppenbart exploaterande för att det ens ska vara intressant, men som skådis är man ju så extremt utsatt, och särskilt typ om det är manlig blick, en manlig beskrivet sex, och även Keira Knightley har sagt det, att hon har sagt så här: jag kommer aldrig mer göra en sexscen om det är en manlig regissör, för att det är liksom inte sant utifrån att vara en kvinna liksom. Men jag vet inte, jag tror det. Och sen så har det kommit, jag såg den här serien Sjukt, en ny serie på SVT, där har man använt sig av en så här intimkoordinator, det som också är så här,
det har jag hört att man gör, alltså gör många filmer nu för tiden, att jag läste om det i USA,
det är så
också.
Spännande.
Ja,
jag tror liksom också att det,
för många känner alltså liksom att de har varit med om, vilket jag verkligen kan tänka mig, alltså mer eller mindre som det blir, som att vara med om ett sexuellt övergrepp, typ att man kanske är så här ung, jättemycket beroendeställning, inte vågar säga nej, och någon bara, nu klär du av det och lägger det där och stönar, och ser vi 15 pers som står och filmar det.
Och sen när han alltså kommer så låt som du kommer typ.
Ja, men
alltså det är ju inte bara porrfilm, det är ju så här spelfilm också.
Ja visst.
Nej, men jag tror det kommer ändras. Jag tycker det, och det tror jag är intressant, alltså ur ett konstnärligt perspektiv. Jag tror det kan liksom göra så starkare, äktare porträtt liksom, av så här kvinnlig njutning och så här kvinnligt liksom, eller så här, vad sex är, liksom en sann gestaltning. Och jag tror även det kommer ändras vad gäller att föda barn, för det är också liksom, de flesta födda förlossningsscener är också regisserade av män, där de visar kvinnor i en ställning som nästan inga kvinnor föder i. Det vet att man särar på benen i en säng. Mm. Så kommer ett barn. Det är jätteovanligt att föda så. Så typ, ja, det är ändå lite intressant. Men jag vill bara säga...
Jag gör alltid så att vattnet går. Typ vattnet går.
Ja, vattnet går. Ja, så.
Och det är också så här som grej som jätteofta... Mm. Inte alls händer. Men det är antagligen...
Nej, mitt vatten gick inte.
Nej, exakt. Det är ju jätteofta så att inte jag... Men det är väl en bra så här... dramatisk.
Det är dramatisk. Ja. Absolut, absolut. Så varför
men,
inte?
Precis,
men det vore intressant liksom, att här, leva
att
i en tid.
Få, alltså, alla de här pryda kärringarna ska få bestämma. Så ska det sluta vara sex på film, tror du?
Nej, jag tror till exempel som Keira Knightley säger så här att kanske en kvinnor man liksom kanske kommer kräva mer kvinnliga regissörer och liksom, för det handlar just om den här the male gaze som är typ så här, och så ligger tjejen där och sen kommer alltså att man blir liksom, varför ska vi liksom reproducera det här om vi nu vill göra någonting great art? Liksom, att det
finns
kännas
en
liksom
rolig Amy Schumer sketch om det när hon pratade om innan hon var mycket mer rolig när hon pratade om vad som skulle vara sex för mig.
Innan hon blev woke.
Innan hon blev woke, exakt. Nej, men typ att man kan inte ha sex från the female gaze för att the female gaze är bara att stå och stirra in i sänggaveln typ. Eller
nej, men det skulle typ vara bättre. Jag skulle vilja se en sänggavel.
Att skaka från tillbaka för att dunka in huvudet i en sån sänggavel. Eller ja, det var faktiskt jävligt kul. Men eller att hon menar, eller det skulle vara kvinnlig porr. Alltså typ om man skulle göra så här för att det var kvinnor att se. Nej, men det är faktiskt visuellt så ofta att kvinnor ser inte lika mycket som män.
Igår läste jag, hade jag en diktuppläsning.
Ja, vad kul.
Eller jag läste min nya roman. Ja, men jag bara tänkte på det vad du sa om cancelkultur. Mm. För då lyssnade alla som ljus.
Mm.
Alla kulturbarn i Stockholm. Mm. Essie Klingberg och så vidare. Kristoffer Nyqvist lyssnade som ljus. Men då hade jag mina barn där också.
Mm.
Och då skrek min treåring. Nej, jag vill prata. Jag vill också prata. Och ville gå upp på scenen. Ungefär som den mentalpatienten.
Ja.
Jag tror du har rätt.
Ja. Det är något mänskligt som alla har lärt sig att liksom hålla käften om. Men som hon fortfarande inte har lärt sig. Men alla andra känner det som sitter där.
Hon bara passar mycket. Ah, ja. Men du, kul att prata med dig.
Verkligen.
Nu är vi klara.
Nu är vi klara. Puss och kram. Ha det så bra. Vi hörs om 2 veckor.
Ja.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.